vi lever på gamla meriter. Och jag tror att de organisationer och bolag och grundare vi är så otroligt stolta över, de representerar inte framtiden.
Hjärtligt välkommen till världens viktigaste podcast, Heja framtiden, där vi pratar om framtidsfrågor, hur vi kan göra världen bättre på olika sätt. Nu sitter jag i studion på Roslagsgatan med Nora Baby, välkommen hit.
Stort tack, äntligen fick vi till det.
Äntligen, precis. Vi har diskuterat det här i några år nu.
Men ja.
och nu sammanfaller det med att ni har gjort en rapport och det är jättekul. Men lite kontext då, du driver någonting som heter Unconventional Ventures.
Ja.
Ska vi reda ut vad det är från början då kanske?
Absolut. Unconventional Ventures anses vara en av Europas, den enda, men jag skulle vilja säga en av de få, för att det låter mindre dramatiskt och sorgligt. Impactfond, så riskkapitalbolag som investerar i impact tech-bolag, det vill säga bolag som fokuserar på de 17 hållbarhetsmålen i sin affärsmodell eller affärsidé. Men som också är grundade av grundare som identifierar sig som kvinnor, people of color, immigranter och eller LGBTQ-grundare. Med det säger vi att det är vårt sätt att framtidssäkra de produkter och tjänster som kommer ut när vi har fler perspektiv, och framförallt att vi har perspektiv av de som idag exkluderas från riskkapitalet.
Mm. Ja, det var en bra pitch. Och vad är din bakgrund innan det? Hur kom du in på investmentspåret så att säga?
Ja, alltså det här var ju inget karriärsval skulle jag vilja säga. Och det var det inte för min medgrundare heller, TMSL. Utan det här var verkligen två mammor som kom ihop från olika perspektiv och ville egentligen lösa det som vi såg vara enorma utmaningar som skulle ha enorm betydelse för framtiden. Och framförallt den framtiden som våra barn skulle växa upp i. Nu hävdar jag att det är också den nutiden vi befinner oss som vi kan adressera. Och för att lösa de utmaningarna så var ju jämlikhet en enorm stark faktor att ha med i hur vi värderar innovation och hur viktig innovation är. Nu är innovation lite trasig och det ska vi också gå in på, men vad är det för problem som behöver lösas om entreprenörskapet i sitt esse är att lösa problem?
Mm.
Så jag hamnade i IT-telekombranschen innan det var sexiga techbranschen. Hamnade som en av de första anställda i ett bolag som kom från, som bildades i Handelshögskolan. Mind you, jag hade aldrig hört talas om Handelshögskolan. Så det säger ganska mycket. Då var jag ändå 26 år, jag var ensamstående mamma. Så att vid det laget så undrade jag också mycket så här, men varför kände inte jag till det här? Men utan att gå in på det så var det en enorm, tror jag också, så här, tajmingen hade enorm betydelse.
Mm.
Det här var precis efter finanskrisen. Vi såg hur hela skiftet skedde när vi liksom började prata om digitalisering och digitala marknaden och digitala kommunikation och den digitala konsumenten. Så jag tror att vi ledde det. Så vi fokuserade mycket på nordiska bolag som ville in på internationella marknader och stärka sin position som kom från IT-telekombranschen. Och sen med det också internationella bolag som såg det arbetet vi gjorde som ville komma och ta starkare position i Norden. Så det var ju liksom genom konkurrenterna till Apple som vi sen till slut jobbade med Apple. I det så jobbade jag väldigt mycket mot den amerikanska marknaden och ett par utvalda europeiska, och faktiskt hamnade i Japan lustigt nog också med Sony Ericsson som vid det tillfället satte ihop. Och fick vara med om hela det som tror jag var en enorm utbildning utan att jag förstod det. Och sen 2016 blev jag introducerad till Impact Tech, och för mig var det liksom mindblowing. Jag bara, det här syftet med teknologi borde vara. Och jag såg inte liksom från det perspektivet jag kom, där jag såg, du vet, vad det innebar att skala till vilken kostnad som helst, så såg jag också vilka kostnader som kom med det. Och tajmingen, om vi går tillbaka till det, hade enorm betydelse för den nordiska marknaden, allt som skedde liksom i branschen. Och 2016 började jag jobba med Impact Tech-bolag. 2018 ville jag liksom adressera ojämlikheten, där jag såg att vi idag totalt utesluter enorm talang. Jag blev själv en tech-entreprenör, gjorde min egen kapitalresning, misslyckades totalt i Norden, åkte till USA, lyckades fantastiskt.
Mm.
Och där var det för mig liksom den sista, tror jag, uppenbarelsen, säger, men du vet den här glödlampan som tänds, det där var liksom sista för mig där jag var så här: aha, nu förstår jag ännu mer vikten av bra affärsbeslut och vad det baseras på, och den har noll att göra med insikter om marknader och potential. Så med det sagt så träffade jag då Thea Messel som befann sig i Köpenhamn, och vi delade då första investeraren. Det var så vi blev introducerade, och i den dialogen det var det så här: för att kunna ett, se till att vi har innovation där ute, lösningar som löser det behovet som saknas, så måste vi ha en top-down approach. Och det är ju kapitalet. Det är liksom, det är det yttersta verktyget för att accelerera jämlikhet i samhället. Och precis som vi tittar på ESG, du vet, vi pratar om klimat, miljö, så finns det också en samhällsklimat, samhällsmiljö vi måste lösa i det också.
Mm.
Så att det finns väldigt mycket fördelar att bredda sin strategi, om man nu tittar från ett kapitalistiskt perspektiv. Så det är väl alla de saker tillsammans som ledde till att jag idag är så kallad riskkapitalist. Men jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor.
Och på pappret kan det se ut som en hopplös uppgift. Ni konstaterar ju att i Norden så är det 1% av riskkapitalet går till helt kvinnligt grundade bolag, så att säga.
Yeah.
Medan bland grundare några mer procent, och sen är det väldigt många
95%
vita män. Som,
95% vita män i Norden. Mm.
Och det visar ju också att det finns mycket att göra och en enorm potential som är outnyttjad.
Definitivt. Man kan ju lätt bli pessimistisk och tappa energi och fart, och det tycker jag att det gör jag ofta.
Mm.
Men de stunderna kommer såklart, och det känns många gånger som en omöjlig uppgift. Men jag tror att allting som behövs lösas som inte har lösts är ju för att det har känts omöjligt och det är för få som adresserar det. Sen förstår jag ju att det finns jättemånga som har försökt före mig, så att det är ingenting unikt med oss på det sättet. Jag tror fördelen vi har haft är att vi kommer med enorm liksom erfarenhet från alla håll, och investerarrollen liksom var det sista. Vi började inte med det. Så jag tror att våra kvaliteter och egenskaper såväl som kompetens kommer ju från att vi ser ju både som konsument, som entreprenörer, som bolagsbyggare, och nu dessutom förstår liksom investeringsbiten. Så vi har liksom en insikt i det, där vi konstant har också jobbat med våra fördomar. Därför är det viktigt att vi tittar på datan, för datan håller ju oss också ansvariga. Men det finns ju, där man pratar om power law, att det krävs ju bara 3,5% av någonting för att skapa ett skifte. 3,5%, det vill säga av ett samhälle, av en liksom grupp inom vad det nu må vara, som verkar för någonting helt annat. Så mitt perspektiv är ju inte att 100% ska bli bra. Det är ju att hur kan jag nå de här 3,5%? Det i sig kommer accelerera. Och jag förstår ju också att, jag menar, UV, Commercial Ventures, som vi kallar UV då, är ju inte den som kommer lösa allting. Men förhoppningsvis är vi den som kan inspirera dem genom att arbeta aktivt med de här frågorna på ett väldigt transparent sätt. Och också, som jag nämnde, hålla oss själva ansvariga. Bygga någon form av blueprint av hur man kan göra bättre. För i slutändan så har ju inte vi sagt att man behöver ge avkall på någonting. Du vet, vare sig avkastning eller liksom positiv impact på samhället.
Nej, jag antar att ni inte investerar för att vara snälla.
Det här är ju inte någon initiativ, och det här är ju inte någon liksom pet project. Du vet, jag har ingen hobby. Det här är ju också för att visa vilken enorm avkastning du får.
Mm.
Så att, för att gå tillbaka till det du frågar, är också så här, jag är trött, men jag tror också att jag har inte det privilegiet att inte adressera det här, för att jag har barn i det här samhället. Så det är det jag alltid går tillbaka till. Jag vill kunna svara på när mina barn frågar, vad gjorde du för att förändra? För att det här är utmaningar som jag själv har mött som barn, som jag sett mina föräldrar har mött, där jag möter än idag, där jag träffar så många i samhället som möter de här utmaningarna än. Så att så här, om jag kan på något sätt bidra liksom från 1% till 3,5%, då har jag i alla fall sagt att vi fick någonting att förflytta sig. Mm. Men jag letar aktivt efter allierade.
Och när ni gör investeringen då, då tittar ni alltså på grundarteamet och på affärsmodellen, affärsidén. Mm. Att det ska vara också en hållbarhetsaspekt i det. Det är liksom det är grunden.
Ja, så grunden är så här. Grunden börjar faktiskt med affärsidén. Mm. Där måste vi se vad är det för liksom, problem de löser och för vem löser de. Och sen titta på vilka är det. Och för att gå tillbaka till, för att inget ska bli tokenism, för att det där är ju en stor del av problemet varför det inte har rört sig. Det är ju också att även om visuellt så har det funnits mer representation, så har det haft noll betydelse för i ägandet. Liksom maktstrukturen som kommer i ägandet har inte bidragit för att det är för lite ägande. Så för oss är det jätteviktigt att när vi pratar om då de som identifierar sig inom vår målgrupp, så måste det vara över 50% av ägandet. Alternativt, om det bara är en som identifierar sig som det, så måste det vara över 30%, återigen för att gå tillbaka till de här 3,5. I ägandet blir det ungefär 35% om det bara är en. Så det tittar vi på. Och om vi då tittar på problem. Vi själva, liksom, vi kallar oss själva generalister, men vår expertis ligger egentligen inom klimathållbarhet. Så tittar väldigt mycket på bolag som löser inom områden som kräver enorma lösningar inom klimathållbarhet. Därefter så är det inom hälsa, och där fokuserar vi framförallt på kvinnohälsan som är totalt eftersatt på alla sätt. Och sen tittar vi på två ben som vi kallar för inclusive edtech och fintech. Så tjänster inom utbildning och finansiella tjänster som idag inte är tillgängliga för olika typer av, om man pratar om målgrupper till exempel. Så det är det vi tittar på liksom, i korta drag. Idag har vi investerat från den här fonden, har vi investerat i 9 bolag. Där jag skulle säga 72% av dem befinner sig nog mer i klimathållbarhet. Där det är allt från avsalta vatten genom vågenergi till att det är liksom Google Maps för klimatförändringar. Så att genom deras liksom lösning så kan man ju på exakt gata se vad är det för typer av klimatförändringar som kommer ske i form av jordbävningar, floder. Och det har ju enorm betydelse för fastighetsägare som är liksom där i affärsmodellen. Men för samhället i stort, där vi nu mer än någonsin får tydliga indikationer på vad som behövs göras för fastigheter och stora samhällen som befinner sig i dessa områden. Enorm viktig lösning vi behöver. Så verkligen. Lite sånt tittar vi på. Ja.
Du menar att det finns också öppningar för utbildning och fintech bolag.
Ja, exakt. Och där är ju ja, och där är ju också så här, vi i Norden är ju otroligt privilegierade att vi har tillgång till gratis utbildning fram till en viss ålder såklart. Och när den väl börjar kosta så är den väldigt gynnsam. Men det är ju inte så i hela världen. Och jag tror att det finns väldigt mycket i vår liksom utbildning som vi kan ta med oss. Sen såklart är ju hela frågan marknadsskolor. Jag tror att vi har missförstått vad det ska handla om när vi pratar om fri konkurrens. Men det är ju också en väldigt politiskt laddad fråga. Men där kan jag hålla med om att det handlar om hur skapar vi utbildning som behövs. En sån sak är ju också, om jag går tillbaka till jag själv startade som tech-entreprenör var ju liksom, sorgligt att säga det, men det var ju liksom Spotify för tekniska utbildningar. Det var det vi skapade. Mm. Det handlade om att göra liksom tekniska språk lika tillgängliga som att du ska lära, plocka upp liksom spanska, kinesiska, liksom vilket språk nu än vill. Och vi hade jättebra traction, så att jag skulle säga att det är väl också det vi tittar på, är så här, hur bryggar vi mycket av den kompetensen som krävs i framtiden, men som idag skolor inte, eller på grund av att man kanske inte har samma typ av lätt tillgänglighet. En sån enkel sak var i Handelshögskolan. Jag menar, jag var 26 år och hade inte en aning om att det fanns det här. Det har ju också mycket att göra med så här financial literacy. Hur skapar vi mycket av det och bryggar vi den kompetensen till grupper som idag inte har tillgång till det?
Mm. Utifrån din erfarenhet då, vad beror grundproblemet på, alltså 1%-problemet?
Mm.
Är det att det är ett självuppfyllande maktstruktur som gynnar likasinnade, medvetet eller omedvetet? Eller vad finns det för andra liksom förklaringsmodeller till det?
Jag tror att det är viktigt att vi förstår två saker. För i lösningen på de här problemen så har vi hela tiden fokuserat på att grundarna ska lära sig, grundarna ska bli bättre, grundarna borde göra X, Y, Z. Och det är väl det vi har gjort de senaste 15 åren. Det har inte lett till någon som helst förändring. Så nu mer än någonsin, och jag tror framförallt nu, det här är vår femte år vi släpper rapporten, där jag kan med all säkerhet säga att det är en av de yttersta grejerna att acceptera, är ju att det här är ett systemfel. Men samtidigt så är det också så här, systemet är ju inte bruten. Systemet funkar ju också på samma gång, precis som den är liksom designat att göra. Och varför gör den det? Jo, den är ju byggd av en viss grupp och den gynnar en viss grupp.
Mm.
Och då måste vi, liksom, om vi har samma top-down approach, då måste vi acceptera att vi måste gå till själva designen av det här systemet, vilket blir ju liksom mansdominerat. Det är de vi måste få med oss i det här, och det är ju på brist av perspektiv. Och det är också så här, jag ger ju ändå liksom män i den här industrin, jag förstår att ni inte ser det på annat sätt. Man är hemmablind, självklart. Men om vi nu finns där och håller er i handen och vi visar data på data, för det visar ju också hur otroligt framgångsrika kvinnligt grundade bolag är när de väl får samma typ av kapital som männen. Det är en sak. Det andra är, nu mer än någonsin så vet vi att så här, det har en direkt korrelation mellan vem som investerar och vem som tar emot eller får investeringen. Det betyder då att det här om att unconscious biases 2023, vi kan inte acceptera, och gör vi den här typen av unconscious bias-träning så måste vi också acceptera att den funkar inte. Vad är det då vi gör? Så att jag tror att gemensamma nämnaren på problemet är att det är strukturellt, det är ett helt ekosystem som måste skifta åt samma håll, och den största katalysatorn där är beslutsfattarna.
Men har du också sett exempel på liksom uppenbar medveten sexism eller rasism, eller är det mer undermedvetna fördomar som...
Så självklart så är man mycket mer medveten, för man har ju haft dialogerna, jag tror mer än någonsin under pandemin, efter pandemin blev det väldigt tydligt, för det var mycket saker som skedde globalt som verkligen lyste på utmaningarna och problemen. Ett av de största utmaningarna vi har i Norden till exempel är att vi har tagit en enorm stolthet för vår jämställdhetsarbete. Men det vi har gjort i den är egentligen anammat samma typ av beteende inom jämställdhetsfrågan genom att inte adressera jämlikhetsfrågan. Så hade man pratat om jämlikhet, då hade man ju liksom inkluderat jämställdhetsfrågan. Men problemet med jämställdhetsfrågan är också att om man tittar då på ägandet, kvinnor äger minimala procent av allt som idag räknas som förmögenhet. Det visar återigen på vilka sätt är vi jämställda. Och där har vi fastnat i vad det är vi borde uppnå. Och där måste vi börja acceptera samma sak där. Att det finns barriärer som tyvärr upprätthålls av det som lever under falsk tro av att vi alla har lika möjligheter och lika chans. Vi har inte det. Så att jag tror att diskussioner, och som jag nämnde tidigare också, så här, det har aldrig pratats så mycket om det. Och man har mentorprogram och man har alla möjliga mötesplatser för den här frågan att lyftas. Men varför händer inget? Jo, för att beslutsfattare i slutändan ändå inte investerar bredare. Man har inte bredd i sin representation, och då är det både från etnisk perspektiv som könsperspektiv. Och sen också det man har gjort, att man byggt kultur på kultur av människor som liknar varandra. Och då menar jag inte på att vi speglar varandra bara till utseende, det ytliga, utan det är också vilka kulturer vi är bekväma i, vilka miljöer vi växer upp eller bor i, vilka nätverk, skolor, exakt. Och då tittar du då på till exempel investerare idag och alla som liksom befinner sig i den här industrin generellt, så är ju alla alldeles för lika. Och problemet är, när vi har de få kvinnorna som kommer, så är det väldigt lätt, eller annan etnicitet, så är det väldigt lätt att de börjar spegla samma typ av beteende och upprätthåller samma typ av barriärer. Så för att förändra det, då måste vi komma till den där 3,5%. Det är ju det. Och jag tror att vi har förblindat oss i att tro också så här 50-50. Jag blir helt galen när vi pratar om 50-50. För där är ytterligare liksom en så här dum målsättning, för världen är inte 50-50. Det är inte 50% av alla kvinnor som kanske vill det här. Alltså så här, och fråga dig själv, varför vill 90% liksom in i en industri? Nej, det kanske är att man väljer ut 90% snarare än att 90% vill in. Och samma tänk måste vi ha. Jag menar, vi vet ju till exempel STEM-utbildningar, och där liksom, om vi går tillbaka i ekosystemet, vi pratar om att fler kvinnor ska in i STEM och fler unga tjejer ska välja STEM. Vad gör vi med de som redan är inne? Det är ju det. Där vet vi, det visar oss väldigt tydligt vad vi borde göra. Och det vi vet är att kvinnor som redan är inne, de lämnar. När vi tittar andra typer av liksom, alltså mätningar, som till exempel etnisk bakgrund eller vad det nu kan vara. De som redan är inne, de lämnar. Varför? Jo, för att det här är inte byggt för att du ska lyckas när du väl kommer in. Så det är det jag menar. Så här, då måste vi ha väldigt ärliga och transparenta samtal.
Ja, det där återkommer ofta till att man tänker plötsligt att ja, men nu ska vi ha fler kvinnor eller minoriteter.
Mm.
Och så anställer man ett par stycken.
Mm.
Fast exakt. Kulturen finns inte. För, kulturen är inte inkluderande i sig.
Mm.
Ja, men till exempel bygg eller vad det nu är. Mm. Branscher. Och då är man ganska ensam.
Mm.
Och så lämnar man.
Mm. Och vi tar som är intressant där. Så om vi tittar då på konsumenten. Om vi tittar på konsumenter. Det har aldrig funnits så mycket reklam med diversifierade människor. Aldrig varit så mycket reklam.
Men det måste vara så.
Det är så inkluderande. Det är liksom totalt. För att man förstår nu att man måste möta konsumenten och man måste identifiera sig med konsumenten. Men sen om du tar bort det. Om du har förstått att marknaden är så pass diversifierad, varför tar du inte in det in-house då, hela vägen upp? För där tror jag, det är ju där du tappar kredibiliteten eller valideringen. Så när du är ute efter att anställa den här då kommer de ju aldrig komma till dig. Så där måste du aktivt visa, och då hjälper det inte all världens marknadsföringsbudgetar.
Och ni visar ju också inte bara att det är svårare att få kapital i sig eller investeringar. Det visar också att när de väl lyckas så är det också på lägre nivåer.
Ja, och det är där den riktiga bilden är, om man nu ska prata om varför vi ser att det är ett systematiskt beteende av industrin. När bolag i tidiga skeden, det vill säga pre-seed, seed, serie A, liksom de tre första, där det egentligen handlar om att bevisa att det finns en marknad för affärsmodellen, du börjar få omsättning, du börjar komma in på fler marknader, liksom du har bevisat allting, det är det du ska göra i de tre faserna. När du tar in kapital så får du så lite som en tredjedel i storlek jämfört med manligt grundade bolag. Det som är skräcken i det här, som återigen då, som jag sa, bekräftar det här systematiska, är att när du sen efter serie A då går in serie B och senare, vilket egentligen handlar om då en ganska kraftig tillväxt på ganska många marknader. Så du har liksom redan gjort det hårda arbetet.
Det är också alltså olika kapitalrundor.
Kapitalrundor pratar vi om. Exakt, kapitalrundor. Där ser vi att då får ju enbart kvinnligt grundade bolag så lite som nästan en sjättedel som manligt grundade bolag. När vi tittade på Mixed Teams, det enda landet som stod ut, så vår rapport tittar på Norden plus Tyskland, Frankrike och England. För det är de största marknaderna som nordiska bolag går in i om de stannar i Europa. Och det är också de här marknaderna vars kapital flödar ganska kraftigt in i Norden. Och det intressanta här då, om vi tittar på mixade bolag i Norden, så får de också ganska mycket mindre jämfört med enbart manligt grundade bolag. Förutom i England och Danmark, vilket är lustigt. Eller Danmark var på tidigt och engelfas. Där får de ungefär lika i ticket size. Men i England, där till och med i senare skeden, då får faktiskt mixade teams proportionellt lika mycket som manligt grundade bolag. Så det är också så här, vad lär vi oss av det? Och det är väl det jag säger också till grundare. Nu mer än någonsin så är det lika viktigt för grundare att vara pålästa om vilka de har att göra med. Och ju mer man förstår sig på den här datan och det här beteendet, då kan man ju också korta sin kapitalrunda genom att ta samtal med dem som man vet man inte behöver övertyga vid olika tillfällen, som egentligen handlar om att övertyga i situationer som handlar om ren och skär fördomar. Så att för att gå tillbaka, så ja, mixade team som man egentligen har använt som en ursäkt i flera år är så här, ja fast när kvinnor är med då får de ju. Det vi ser för första gången nu är att i år, eller 2022, så var det så lite som 4,4%. 2023, halva 2023, så håller den siffran på att gå ännu längre ner än 4,4.
Men det innebär också att det behövs fler kvinnor och personer av annan bakgrund inom investerarskrået.
Japp.
Hur ser utvecklingen ut där? Är det ensamt?
Tyvärr är det väldigt ensamt. Det finns fler kvinnor. Alltså det finns så runt 26% av gruppen investerare identifierar sig som kvinnor. Mm. Och den procentuellt har ju stigit. Den har ju liksom gått från ungefär 10-12% 2017 upp till 26% nu. Problemet är bara, om vi tittar på vart den större procentuella delen befinner sig i, så är det juniora roller. Där vi ser att 2022 och början på 2023 är de åren där de flesta seniora kvinnorna har lämnat. Och det kan man ju fråga sig varför. Men det är ju samma beteende vi ser även där, som jag sa tidigare, att när väl dessa grupper kommer in i arbetsplatser så upptäcker man att det här är inte gjort för dem. Och om vi tittar på liksom investerare, så partnerrollen och GP-rollen, general partnerrollen, handlar egentligen om att du har ett visst ägande i fonden eller av bolaget. Och den är ju också ganska tuff att uppnå om du också vet att du tjänar mindre än män. Det påverkar ju dig ekonomiskt, och så om det tar längre tid för dig att nå de här seniora positionerna, och när du väl kommer till de seniora positionerna för att då köpa in dig då som en partner eller GP, så kostar det enorma pengar. Så det också är ju ett otroligt svårt sätt att brygga. Så att diskussionen borde ju också vara, vad kan vi göra för att göra det lättare för kvinnor att äga när de väl kommer?
Det blir en tröskel som man inte vågar riktigt gå över för. Exakt. Att min ekonomi är inte så stark.
Exakt, och jag menar att bara sätta upp en fond som vi har gjort, det tror jag folk inte heller förstår, så här, varför finns det inte fler? Hade jag vetat, alltså ignorance is bliss, alltså hade jag vetat, då hade jag ju förstått på ett helt annat sätt hur ännu djup djupare rotad den här frågan var. För att idag så är ungefär 6% av alla fonder i Europa grundade av kvinnliga GPs, som mig själv och min kollega. Men vi har totalt 1% av all asset under management. Så det, den 1%-aren dyker ju också upp på våran nivå. Och återigen bevisar att det är strukturellt. Så att jag önskar att lösningen var att vi behöver fler kvinnor. Det är ju inte det. Utan det är återigen för att gå tillbaka. Vad gör vi med dem som är där? Mm. Hur ser vi till att de är kvar? Hur ser vi till att de äger? Hur ser vi till att de har beslutsfattande positioner? Hur ser vi till att det är en långsiktighet och inte kortsiktighet? Det är väldigt enkla frågor egentligen som man kan få svar på snabbt. För att vi är väl datadrivna alla idag. Jag menar, det finns väl en anledning vi alla ser potentialen i AI. Det är ju statistik. Hur kommer det sig att vi inte lyssnar på vår egen statistik?
Mic drop.
Mic drop.
Vad kan man säga att det finns för styrkor och fördelar om man att investera i just kvinnligt grundade eller mixt grundade team? Ser ni någon data på att det faktiskt är värdefullt även ur ett affärsperspektiv och lönsamt och avkastning?
Och det där finns jättemycket på, ja. Och som sagt, det är därför vi är så otroligt stolta över vår strategi och säkra på den, trots att vi inte kommer från branschen. Men så här är det, kvinnligt grundade bolag har en 45% större omsättning sett till kapitalet. Det vi ser också vid börsnotering, så har bolag som har grundats av annan etnisk bakgrund än vit man har faktiskt så mycket som en 33% större värdering vid börsnotering, sett till också den omsättningen de också har med sig in i det. Och efter en börsnotering så ser vi att pris per aktie är 45% högre än vad många andra bolag har. Och det är ju bara för att man ser att omsättningen följer. Och mycket av liksom governance-strukturen följer. Och att priset inte sjunker så mycket efter en börsnotering som många andra bolag gör. Så att all datan finns. Nu äntligen börjar ju det komma på data på fonder som våra. Och där är ju USA före oss. Och nu låter det som att de är 10-20 år före. Nej, de är ungefär 3 år före oss. Mm. Och som du vet så är det ju också så att fonder har ju liksom en livscykel på 10 år. Så att det är väl först då man kan verkligen säga. Men det finns ett par stycken som har gjort ett ganska snygga, fantastiska investeringar. Och det är väl det som man liksom nu kan se. Och de är runt 5-7 år, liksom det är där de befinner sig. Och där ser man att om man pratar om att liksom en fond som ligger på runt 3% i avkastning är en ganska bra fond. Liksom, det är liksom top quarter, bättre än 60% av alla fonder där ute. Och där man ser att fonder som är mindre, som har den här typen av strategi, de gör faktiskt nästan 2 gånger mer. Alltså att det är nästan upp mot 5,6 i avkastning, vilket är fantastiskt. Så liksom affärsnyttan ligger ju där. Och sen om vi tittar på då, vad har det för betydelse på då själva affärsmodellen eller lösningen som vi ser ute på marknaden, så är det också så att det finns en helt annan bredd i kreativiteten för de här lösningarna, för att det finns fler perspektiv. Och intressant nog, ju bredare grundarteamet är, desto bättre möjligheter har de att attrahera en bredare talangpool. Så där vinner de ju enormt mycket ganska tidigt, när det egentligen också, om vi ser till att okej, kapitalet är löst, nästa, då är det talangdelen. Där attraherar de en helt annan talangpool som också har en helt annan lojalitet, som inte handlar om att jag går dit jag tjänar mest pengar.
Nej, okej. De får in bäst talang för att de har en affärsmodell som är också
attraktiv
och hållbar på något sätt.
Hållbar, purpose, alltså den är väldigt purpose-driven. Och det är ju det vi går in i nu mer än någonsin, att talanger väljer inte arbetsplatser längre baserat på lön. Självklart finns det dem också och det är fantastiskt så. Men i bolag i tidiga skeden så kan du aldrig konkurrera på det sättet, utan det är ju de mjuka värdena. Och det är väl det som är liksom kärnan av oftast dessa bolag vi tittar på som adresserar hållbarhetsaspekten eller hållbarhetsfrågorna. Sen så kan man ju diskutera de 17 hållbarhetsfrågorna i all oändlighet. Och också tittar vi på fonder som liksom då kallas för impactfonder. Det är ju ganska få. Men sen är det också regelverket för fonder. Allting håller på att förändras. Jag menar, det är ju massa regelverk som kommer i full kraft 2025 från EU och statliga liksom, institutioner där vi måste verka hållbart både för klimatet och samhället. Så att även de traditionella icke-impact-fokuserade eller ESG-fokuserade fonderna kommer behöva till en viss nivå ha krav på sig att jobba med de här frågorna. Så det är verkligen återigen, för att gå tillbaka, det är ju framtidssäkra sina investeringar.
Ja, precis. Och i det fossila finns det betydligt högre risk, till exempel, att prata om stranded assets och sånt. Så man vill dra sig ur mer och mer. Det går inte över en natt, men
det går inte över en natt.
Det håller ju på att hända någonting.
Exakt. Och jag menar, den svenska marknaden som har liksom legat i framkant, nu får vi se vad det får för implikationer för 2025. Jag menar, 2030 är runt hörnet. Det håller på att formas en ny plan där det ska läggas fram till 2040. Vi halkar ju efter, tyvärr. Och det har vi gjort ganska länge. Och jag tror att det är just det här vi halkar efter som man inte heller vill acceptera. För vi lever på gamla meriter. Och jag tror att de organisationer och bolag och grundare vi är så otroligt stolta över, de representerar inte framtiden. Tyvärr.
Varför det?
För att om vi tittar på då från ett ESG-perspektiv.
För att de byggde det gamla systemet.
Som byggt gamla system. Alltså alla de har ju stora systemförändringar att göra också. Jag menar, titta allting som nu framgår av bolag som har varit med. Jag vill inte nämna några bolag, men bolag som har varit med och byggt upp 5G, går in i 6G. De har ju enorma utmaningar i governance och liksom det sociala aspekten också. Vi har jättefantastiskt. Men titta hela renewable energy, batteri, eldrivna liksom, industrin, batteriindustrin nu som håller på att förändras. Man kollar utmaningar med det också. Där det är liksom både politiskt laddad och otroligt socialt laddad också. Vad innebär det? Om vi tittar på alla våra techprodukter, vi kan inte undgå frågan där vi pratar om, okej, vad kommer? Hur produceras de här? Titta nu, vi har ett väldigt känt bilföretag som är eldriven, en av de första, som befinner sig i enorma utmaningar här i Sverige just nu på grund av kollektivavtal. Det ser vi många andra också drabbas av. Det här är liksom inte frågor, vi kan inte undgå dem för att vi skalar så fort liksom. Vi ska skala så snabbt, så fort som möjligt. Och jag tror att det är det jag menar, så att vi har haft den här, vet, skala till vilken kostnad som helst. Kostnaderna kommer nu. Men tänk om man redan i grunden hade det här tänket med sig, att det är inte hållbart till slut. Då hade man adresserat de här utmaningarna tidigt håll och kanske gjort val som betyder att vi inte har utnyttjat varken sig olika samhällen eller miljöfrågorna eller så.
Nej, det kanske är ett tecken också att man kan plötsligt så här, ja, men vi sparkar 10 000 anställda lite så här spontant. Man bara, kunde ni sparka 10 000 anställda och ändå fortsätta?
Och då har man dragit in. Och om du tänker på när de här 5, 10, 1000, tusentals, om ens 1000 kommer ifrån, då kommer de ju ganska nära in på en väldigt offentlig kapitalresning. Titta på alla de bolagen. Så vad händer med kapitalet? Hur kommer det sig då att man tar in så här mycket kapital, men så lätt kan göra sig av med ganska stora grupper.
Då känns det som att då har man ju växt för snabbt. Av för stor kostym. Som man tänker att man ska växa in i en gång i framtiden.
Exakt.
Det är lätt att säga att vi ska bli fler investerare och liksom riskkapitalister. Men var finns pengarna någonstans? Var hittar ni era pengar någonstans?
Ja, och det här är liksom vi har en fantastisk community av investerare. De är inte många. Jag har fantastiskt stöd från en handfull i Sverige. Men jag har minst stöd från svenska investerare. Och det är liksom hjärtekross för mig. Inte bara för att jag är svensk, men också för att vår största pipeline kommer från Sverige. Så återigen kommer vi att se utländska pengar komma investera i svenska bolag. Och så dra nytta ut av den otroliga kraften som finns här. Så våra pengar kommer från family offices som har investerat i de här hållbarhetsfrågorna under många år. Det kommer från danska staten och norska staten. Mm. Svenska staten sa nej. Jag lämnar det en öppen fråga. Och vi har stort intresse från andra statliga fonder, vilket är fantastiskt kul. Och sen har vi enormt duktiga entreprenörer som själva har upplevt de här utmaningarna. Från Sverige, Norge, Danmark, USA. Så det är en underbar blandning. Och vi har ju också en late stage fond som också har svensk förankring. Som är från UK, London, i vår fond också. Så att vi lyckades få en fantastisk blandad skara. Men de är ganska få. Och det som är fantastiskt att se är att av de som har investerat i våran fond, de har ju aktivt nu börjat investera i andra fonder som antingen är kvinnligt grundade och är en förstagångsfond, för det är också så här, hur minimerar man risken? Men också titta mycket mer på att ställa krav på att bredda sin grundarsyn. Så man får in fler kvinnliga grundare. Så att de investerar i fler etniska, med annan etnisk bakgrund i även grundarnivån, även om de inte har det som en uttalad strategi. Så det är ju fantastiskt, det är det bästa vi kunde ha bett om. Och där då, så här är det, det finns två sätt vi kan förändra det här som är väldigt enkla. Våra skattepengar investeras ju aktivt i fonder. By default så borde de ju nå flera grupper, för de kommer ju från alla oss olika. Mm. Där borde vi kunna ställa krav. Där måste vi kunna ställa ett krav. Och det görs ju inte.
Typ AP-fonderna.
AP-fonderna, du har statliga fonderna. Det finns ju en jättestor statlig funds of funds. Fråga dem. Eller ställ dem liksom ansvariga. För det här är, i slutändan så är våra skattepengar, alltså de som hanterar dem är de största limited partners. Det vill säga de största investerarna i fonder. Det kommer ju från statliga medel. Och där borde det finnas en större krav. Men sen också så här, vi som konsumenter, varje dag gör vi aktivt ett val vart våra pengar går. Och om vi nu säger att 100% går åt en viss grupp. Tänk om vi aktivt skulle kunna så här, ja men vet du, för 10% av min liksom konsumtion eller 20% eller 30% av min konsumtion. Kanske ska jag köpa eller handla från kvinnliga grundare med annan etnisk bakgrund. Det krävs inte mycket. Och det kan vi alla göra. Så vi alla är egentligen investerare varje dag. Du behöver inte hamna på fondnivå för det.
Ja, just det. Ringa på vattnet och så vidare.
Exakt så.
Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Börja där du är med det du kan, med de rummen du rör dig. Jag tror att ibland när vi tänker så här, vi ska förändra världen, och det är ju därför vi får panik, för att världen är så stor. Men om vi tänker efter så lever vi också i våra egna värld. Det kanske handlar om 5-10 personer och som vi har liksom konstant runt oss. Om vi kan få 1, 2 eller gärna 3,5 att tänka annorlunda, eller i alla fall ifrågasätta vissa sanningar vi tar för givet, och skiftar kanske någon typ av synsätt. Om vi alla gör det hos 3-5 personer i vårt nätverk, det är den här rippeleffekten. Det kommer alltid vara rippeleffekten, vilket gör att det blir ganska hanterbart. Det är inte så svårt. Och nu mer än någonsin så måste vi komma samman. Det är våra samhällen och våra barn behöver det av oss.
Mm. Har du några bra lästips eller poddtips?
Jag har faktiskt läst en ganska intressant bok som jag tycker alla ska läsa. Nu är den här skriven av en skotsk filosof, men också en av dem som driver den här effective altruism-rörelsen. Så att det vill jag att ni ska vara medvetna om, så att så här, man behöver inte köpa allting. Men det ger ganska bra handfasta tips på vad vi kan göra och tänka på den nästkommande miljon år till och med. Men den heter Vad framtiden förtjänar av William McCaskill, om jag säger efternamnet rätt.
Will McCaskill.
Ja, Vad framtiden förtjänar.
Precis, och honom träffar vi i avsnitt 458. En intervju som jag hade med honom här i våras.
Han var ju här i somras. Vi träffades och hade en intressant diskussion, han och jag.
Okej, vad bra.
Ja, jag fick faktiskt ställa honom frågan. Vad har mångfald för betydelse och varför liksom adresserar vi inte det mer, speciellt i effective altruism, och med tanke på att du pratar om den här framtiden? För han är ju en vit man, ganska ung.
Ja, effektiv altruism generellt är ganska vit rörelse.
Jättevit rörelse. Och han hör helt med. Och då är det här som är det tuffa. De kan inte tala för en annan grupp för de inte har de erfarenheterna. Och då är min fråga då, ja, alldeles rätt. Men du kan öppna dörrar och du kan lyfta in de rösterna. Och det är väl det jag vill att vi gör mer utav. Mm. Så läs den boken, det ger en bra insyn till möjligheter skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, den är väldigt långt fram i tiden.
Väldigt långt fram.
Tusentals och miljontals år i framtiden. Men det är ett väldigt spännande perspektiv. Han har också skrivit en bok som heter Doing Good Better, som är lite mer handfast här och nu. Ja. Med så här, vilka åtgärder och initiativ som är värda att stötta för att förbättra livet för så många som möjligt. Och vi har ju massa avsnitt om effektiv altruism, så att det kan man dyka ner i ordentligt om man vill. Vem tycker du att jag ska intervjua?
Jag tycker att du ska intervjua en grundare som heter Abhinee Wickham. Och hon är grundare för ett bolag som heter Cyfree. Det blir en engelsk intervju. Vi har investerat i henne, så att jag ska säga att jag är såklart lite färgad av det. Men det som är så fantastiskt är hur hon har byggt en lösning som är egentligen en publishing-verktyg för universitet. Men det är en open source-verktyg som gör all forskning tillgänglig. För första gången någonsin så kan universitet skapa stora katalog av all forskning och forskningsresultat. Som gör det enormt viktigt för entreprenörskap som är baserat på forskning. Men det som är också fantastiskt är att alla de som får medel för forskning, då ser vi också vilka det är. Och det är såklart väldigt vitt och homogent mansdominerat. Vilket också sätter fokus på vilka forskar för vad och vad behöver vi forska mer. Och då går vi tillbaka lite grann till exempel kvinnohälsa, varför vi inte har mer av det. Också du vet var etnicitet kommer, hur påverkar stora samhällen av de här globala utmaningarna. Vi pratar om klimatet, hur påverkas klimatet i andra områden. Vi kommer snart få se en term som redan myntas. Som jag i och för sig inte ska använda, men man ser många samhällen förflytta sig på grund av klimatförändringar.
Mm.
Så det henne tycker jag. Hon har ett fantastiskt perspektiv. Hon är amerikanska som har byggt bolag i Sverige med danska ängelinvesterare. Hur kommer det sig? Hur ser hon på ekosystemet?
Vad heter bolaget?
Heter Cyfree.
Cyfree. Ja, just det. Free science.
Scientific freedom.
Ja, okej. Superfint. Är det några andra av dina portföljbolag som du vill liksom lyfta?
Absolut. Gud, jag skulle kunna lyfta alla. Hur mycket tid har vi? Men jag tänker, för att det här är, vi pratar svenska idag, så tänker jag, vi har ju Mila som är ett fantastiskt matchmaking-verktyg där terapeuter matchas tillsammans med klienter baserat på behov. Många gånger så hoppar ju många av sin terapi för att det är mismatch. Tyvärr har jag ju då lärt mig nu efter att ha investerat i Mila att det är så mycket som 60% av alla som börja terapi hoppar av innan tredje liksom session. Deras drop-off rate är mindre än 2%. Vilket visar enorm lyckad algoritm som de har för matchningen. Du har Leia också. Fantastiskt plattform för, de kallar för parental health. Men det är egentligen fokus är på både, och det visste man ju inte heller. Men det är ju också att, visste du att män drabbas också av postpartum depression? Så mycket som nästan 60% av alla män påverkas också utav det. Fast det pratas ju inte alls om.
Alltså så, förlossningsdepression.
Ja. Ja, så inte bara är det både fysiskt och mentalt stöd för kvinnor och bidrar till forskning. Det är också ett stöd för den andra föräldern som är otroligt viktigt. Så det är väl liksom de svenska bolagen vi är aktiva i. Sen så har jag ju nämnt Nu nyligen gick vi ut med Octarine Bio. Det är ett biotechbolag som färgar vatten på ett hållbart sätt. Det vill säga idag så förorenas vatten och som ni vet så modeindustrin har ju enorma utmaningar. De har hittat en process, eller så här, de har inte hittat, de har utvecklat en process där de kan färga. Det finns ju ett par färger som är liksom de absolut tuffaste som förorenar vatten och också förorenar luften skulle jag säga. Och deras process tar bort allt det, vilket är fantastiskt. Mm-hmm. Ett danskt bolag som skulle lyfta. Sen har vi ju, och vi håller just nu på att investera i ett UK-bolag och ett norskt bolag som är så exalterade över, men jag kan inte prata om det än. Men däremot så har vi ett bolag som heter Equality Check. Det är ett mätningsverktyg för mångfald. Och den ger dig både handfasta policies såväl som handlingsplan för ett bolag att arbeta med. Där den hjälper dig att mäta, för man tror att det är förbjudet att mäta, det är det inte. Den hjälper dig att mäta allt från etnicitet, kön, löneskillnader, åldersspann. Den visar väldigt tydligt vilka röda flaggorna är på djupet. Och som ni vet från 2025 så är det ett krav att ha mångfaldsdata. För alla bolag. Okay. Och det tillförs er dem. Det är väl några jag skulle nämna.
Ja, perfekt. Bra, men då var vi ganska klara. Tack snälla Nora Baby för att du kom till Heja Framtiden.
Tack snälla för att jag fick komma.
Unconventional.vc.
Det stämmer.
Om man vill läsa mer om ert arbete och några av de portföljbolagen som ni har. Och där finns även den färska rapporten som har ett namn också. Eller kallas det bara för Annual Report?
Nej, det kallas för The Annual Funding Report. Mm.
Där kan man läsa alla de här skrämmande siffrorna, som vi varit inne på. Nu snöar ordentligt ute.
Titta.
Bra, Heja Framtiden dundrar vidare med något annat nästa gång. Jag heter Christian von Essen och kolla in hejaframtiden.se. Där hittar du föreläsningar, böcker, mitt lilla bokförlag som nu har två nya böcker ute med Rebecca Karlsson och Mattias Sundin. Nyhetsbrevet finns på Substack, prenumerera gärna på det och connecta på LinkedIn om ni vill ta en kaffe och prata lite partnerskap och annat. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.